Hej och välkommen till podcasten Aurora, en podd från föreningen Aurora som bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Aurora är tillbaka efter ett lite längre uppehåll där bland annat föreningen haft årsmöte, vi har bytt poddstudio och Anders har flyttat citat hem, slutcitat, i alla fall till Storgöteborg eller mer specifikt till Mölndal. Och så lite andra livspusselgrejer här som har gjort att det gått några veckor sedan sist. Men den som väntar på något gott, som man brukar säga, vi har en hel radda med avsnitt i pipelinen. Så du som lyssnar behöver inte vara orolig för att Aurora har slagit av på takten, tvärtom. Dagens avsnitt kommer vara en slags uppföljning och utvärdering av den fackliga avtalsrörelsen 2023. Där vi ska diskutera lite hur avtalsrörelsen gick eller har gått och vilka som eventuellt har anledning att vara nöjda eller missnöjda med utfallet med mera. Och med mig för att göra detta har vi föreningens återvalda ordförande och ständige poddkompanjon Anders William Berg samt vår fackliga expert Jens Östling. Varmt välkomna hit bägge två.
Hej hej.
Hej hej, tack så mycket.
Värt notera att du också är invald i styrelsen igen. Du fick sitta kvar.
Ja, det var en oerhörd överraskning och ära.
Du hängde på en tunn tråd kan jag säga.
Ja. Precis. Vi befinner oss just nu i vår nya poddstudio i föreningens nya lokaler på Tredje Långgatan i Göteborg. Hur känns det, Anders?
Det känns väldigt, väldigt bra. Man kanske nästan skulle göra lite reklam för det här stället som har tagit emot oss väldigt väl för en rimlig peng. Det är alltså ett co-working space, eller vad man kallar det i moderna termer, där man kan hyra in sig, där vi har tillgång då till en mycket bra studio och kontor och så. Så om det finns andra människor som bedriver föreningsverksamhet eller så där ute, så hör av er till
det. Jag tror att man kan gå in på hemsidan lokalentredjelang.wordpress.com och ja, läsa mer.
Så kolla in det om ni vill hjälpa till att betala hyran. Men det känns väldigt, väldigt bra. Vi har central lokal med AC och allt är viktiga nu. Så vi har faktiskt bättre kontorsmöjligheter än vad vi någonsin haft innan. Så föreningens framtid ser väldigt ljus ut nu.
Då vänder vi oss väl mot dagens ämne. Och i ett avsnitt som släpptes tidigare i år, eller tidigare den här terminen då, så gick vi lite mer grundligt igenom avtalsrörelsen. Vad avtalsrörelsen är, det så kallade industriavtalet. LOs fackliga strategier ur ett historiskt perspektiv. Så lyssna gärna på det avsnittet som har titeln Avtalsrörelsen och finns i två delar i vår poddfeed. Och när vi släpper det avsnittet, då skulle liksom precis avtalsrörelsen 2023 börja, skulle man kunna säga. Så att vi diskuterade bland annat LOs grundbud. Och avtalsrörelsen nu, vi är väl på andra sidan av den är väl så gott som över. Parterna inom det här industriavtalet enades om det så kallade märket nu den sista mars. Och sen dess har de allra flesta fackförbunden slutit avtal med sina arbetsgivare. Samtidigt är inte avtalsrörelsen helt över. Vissa förbund har kvar att sluta avtal. Och under den här processen har väl vissa förbund visat sig mer stridbara än andra. Så vi har sett både en del hot om och insatta stridsåtgärder inom kanske framförallt transport- och tågsektorn, som vi har lite anledning att återkomma till senare. Men vi kanske ska börja, Jens, med att kort påminna oss om dels vad innebär avtalsrörelsen, hur går den till, och sen säga någonting kort om det här då så kallade industriavtalet, vad det innebär.
Ja, avtalsrörelsen är... Ja, man tecknar de kollektivavtal som gäller för hela arbetsmarknaden i princip. Jag tror att alla förbund, även tjänstemännen, förhandlar efter man har satt märket. Industriavtalet säger väl egentligen, det är en, ska man säga, ett ramverk för hur de här förhandlingarna ska gå till. Att industrins parter sätter märket och alla andra förbund förhåller sig sedan till märket, så att inget avtal blir dyrare än den internationellt konkurrensutsatta industrin. Och i de här kollektivavtalen så man reglerar löneökningar såklart, anställningsvillkor, ja, allt som rör arbetsvillkor egentligen regleras i avtalen.
Så det är kring förhandlingarna kring det här märket som avgör liksom det, egentligen den stora, det stora riktmärket som sen alla andra LO-förbund eller alla andra fackförbund förhåller sig till, men sen kan individuella fackförbund sluta egna avtal och avdelningar inom förbunden kan sluta avtal med sina respektive arbetsgivare.
Ja, precis. Ja, det är golvet man lägger då, ska det vara. Men för många blir det väl ett tak också, att man inte kommer över det här golvet. Men det, tanken är att det ska vara ett golv, att man minst ska ha de här procenten man kommer fram till.
Jag tänkte också att vi kanske ska repetera lite kring teorin eller ramverket bakom hur den här debatten brukar låta i avtalsrörelsen. Och då tänker jag främst kring det här med inflation och löneökningar. Det har ju varit mycket tal om det just den här avtalsrörelsen då, för att inflationen är väldigt hög. Så Jens, om du kan säga något kort om det här med inflation. Arbetarna vill ju kompensera för inflationen och ha löneökningar helst utöver inflationen. Men arbetsgivarna och många liksom borgerliga ekonomer brukar varna för att löneökningar driver på en inflationsspiral.
Ja, precis. Precis.
Stämmer det?
Det är väl inte helt klarlagt riktigt om det stämmer. Jag läste ett working paper av IMF som faktiskt ifrågasatte det här sambandet också och menade att det kanske finns ganska svagt historiskt stöd för de här löneprisspiralerna man pratar om. Men teorin är ju att om arbetarnas löner ökar, så arbetet är en insatsvara i produktionen, och då måste priserna öka också för att man ska behålla vinstmarginalen, helt enkelt.
Men ger man arbetarna mer lön, måste man höja sina priser på sina produkter, helt enkelt.
Ja, ja, precis. Annars så faller lönsamheten. Men det är inte helt... Jag läste någon intervju med en belgisk fackföreningsekonom. Jag tror han var belgare. Men där så man indexerar upp lönerna i takt med inflationen i Belgien, exempelvis. Så att... Och de menade på att det här sambandet inte alls fanns, för att lönekostnaden, i alla fall inom industrin, så var lönekostnaden en så liten andel av den totala produktionskostnaden att man har mycket större kostnader i material och så vidare. Sen i andra branscher så är det klart att lönerna är en mycket, mycket större andel.
För det finns ju något som är ganska självklart i allt. Det är klart att lönen är en insatsvara, och om de blir dyrare så blir det, kan det äta av vinsten och så. Men det är en av många, om liksom produktivitetsutvecklingen är hög också. Liksom. Då borde lönerna kunna öka i takt med det.
Ja, jo, man tycker det. Men
det känns också, ju ganska självklart.
Ja, sen har man ju kanske ökade... kapitalkostnader också nu, speciellt när man höjer räntan höjs hela tiden, så är nog det en bidragande orsak.
Men något intressant måste bara fingripa, så vi pratar lite kort, det är att den här diskussionen, alltså när TCO förhandlar, så brukar ju inte det dyka upp.
Nej, det var det jag tänkte fråga om nu, att tjänstemännens löneökningar sägs aldrig driva på inflationen liksom.
Nej, det verkar man mer argumentera att det är klart att man ska betalt för att få kompetens, eller betala för att få kompetent arbetskraft. Så att den är lite snedvriden på det viset, att arbetarna ska alltid hålla igen. Men när man talar, jag har även hört Irene Wennemo, som är, hon jobbar på medlingsinstitutet, hon är generaldirektör för medlingsinstitutet. Och hon har uttalat sig som att ja, men det är klart att en teknikarbetsgivare som måste få tag på kvalificerad personal, det är klart att de ska liksom punga ut. Så. Samtidigt som hon manar till återhållsamhet i de centrala förhandlingarna. Så att man...
Även, jag vet inte om det egentligen i den stora ekonomin gör så mycket utslag, men det har väl även varit lite intressant med, alltså, bonusar och så vidare, alltså för... VD, inte bara för tekniker och den sortens tjänstemän. Men alltså man har inte pratat om att det skulle kunna vara inflationsdrivande med typ alltså bonusutbetalningar och sånt som man då skjutit i höjden på senare år.
Ja, frågan är hur mycket av de pengarna som går till direkt konsumtion.
För det är liksom också någonting som anses driva på inflationen, att de arbetare får mer i lönekuvertet så konsumerar man mer, och det driver också på inflationen.
Ja, det blir en större knapphet på varor då. Ja. Fler vill köpa samma varor.
Och man har råd med det, ja. Precis.
Ja, och därmed drivs priset upp. Men om pengarna inte når den liksom reella ekonomin så kommer det inte. Det kanske att det driver på prisökningar i lyxartiklar är säkerligen, eller konsumtionen av lyxartiklar har ju ökat.
Alltså med vd-bonusar och sånt?
Ja,
eller?
Ja, jag vet inte om det bara är vd-bonusar, men det har ju definitivt ökat liksom senaste årtiondena.
Ja, men och det senaste avtalet då på arbetsmarknaden löpte alltså ut då sista mars. Och då är ju arbetarna liksom avtalslösa då fram tills det att man tecknar ett nytt avtal. Och det är ju det här fönstret kan man säga som man förhandlar, och där har man också rätt att sätta in stridsåtgärder och så vidare. Men parterna i industriavtalet enades ju alltså om ett nytt märke då den sista mars. Sista dagen för den här fristen då. Och den som vi nämnde är ju normerande för alla andra förbund. Så vi kan väl börja att prata om det här då, så kallade märket, vad märket blev. Vi kanske kan börja med att säga någonting. Jag vet inte om det här är helt uppdaterade siffror, men om vi börjar med att kolla på inflationsberäkningen, så enligt Riksbanken och Konjunkturinstitutet så ska det vara 5,7% för helåret 2023, sedan falla till 1,8 för 2024. Jag vet inte, Jens, kan man säga något så här definitivt om inflationen, vad den blir på ett år?
Jag tror att det är väldigt svårt att spå. Att den har fallit nu under sommaren har ju så här naturliga orsaker. Man är inte lika beroende av energi längre. På vinterhalvåret i Sverige så behöver vi värma upp våra hus och så vidare. Så att energipriserna faller är liksom tillhör den naturliga cykeln. Och väldigt mycket av inflationen har ju varit driven av höga energipriser.
Just det.
Så jag tror att det är väldigt svårt att spå.
Men vi har med oss det som en liksom schablonsiffra här i bakgrunden, att ungefär 6% för 2023 då. Och märket som man kom överens om det var att man enades om ett 24 månader långt avtal, alltså på 2 år, på totalt 7,4% från 1 april i år till 31 mars 2025. Och då handlar det om 4,1% löneökningar det första året och 3,3% det andra året. Sen fanns det också en särskild låglönesatsning där de lägsta lönerna ska öka med 1350 kronor från den 1 april i år. Och så lite annat som vi eventuellt kan komma in på. Och många av fackförbundsrörelsens högsta företrädare gick ju ut och talade väldigt gott om märket. Och vi har ett litet axplock här då. Men vi börjar med LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson. Så sa han så här, eller uttalade sig så här i ett pressmeddelande: det är den högsta löneökningstakt per år svenska fackförbund fått igenom i modern tid. I LO är vi som samordnar oss överens om att kroka arm för att driva igenom dessa nivåer på alla våra avtalsområden. Ingen motpart ska tro att de kan stå emot oss. IF Metalls ordförande Marie Nilsson sa till SVT Nyheter: visst, man hade kunnat önska mer, men vi har fått ett bra resultat. Till tidningen Arbetet säger samma Marie Nilsson då: avtalet ger goda förutsättningar för att komma tillbaka till reallöneökningar 2024. Jens, har vi anledning att se med så här stor tillförsikt på märket och löneökningarna 2023-2024?
Alltså man ser till de nominella löneökningarna så är det de högsta som har varit.
Vad betyder det?
Ja, alltså att de ökade i antal kronor.
Ja.
Sen vad man kan köpa för de här kronorna har ju minskat. Så att man får ju reallönesänkning i år första gången på länge. Man har ju slått sig för bröstet och att industriavtalet har gett reallöneökningar sen det infördes. Det har ju liksom varit den stora argumentet hela tiden för just industriavtalet. Mm. Att, det har vi pratat om tidigare avsnitt, att man gick ut med en debattartikel och sa att låga löner, vårt ansvar.
Och det är mitten av 90-talet ungefär.
Mm. Ja, 97 eller något
97 sånt, sluts det, om man började snacka om det lite innan. Men ja, precis, låga löner, vårt ansvar var ju det märket.
Ja, precis. Och då menar man ju att eftersom man har hållit igen och inte drivit på inflationen så har man tagit ansvar och därmed fått mer i lönekuvert. Alltså rejält mer. Man har fått man har kunnat köpa fler varor.
Man har hållit igen då, vilket enligt den här teorin innebär att inflationen har hållits låg, men man har fått lite mer i löneökning än vad inflationen har varit. Det vill säga man har fått lite mer pengar att spendera.
Ja, man har fått ett större konsumtionsutrymme. Ja. Har man fått. Man kan köpa fler varor för pengarna man får.
Just det. Men nu har det brytits alltså, för att inflationen har varit hög och lönerna i den här avtalsrörelsen kommer inte upp i den.
Nej, precis. Man har nog, jag har läst lite olika, men man har väl tappat flera år av reallöneökningar på årets avtalsrörelse. Ja. Så att om man ska se det nominellt så har de ju rätt att det har inte varit högre löneökningar på länge.
Men där måste jag nästan göra lite instick, alltså, för att jag har reagerat över det att SVT med flera, alltså det var en extremt vanlig rubrik efter avtalet med, alltså rubriksättningen var största löneökningarna i modern tid. Mm. Alltså, så här, det var ju ändå direkt missvisande rapportering, hur det lät efteråt, för att det är så skitsamma om det är nominella löneökningar, det hör ju egentligen inte till diskussionen, det är ju helt irrelevant egentligen, och liksom att när det faktiskt då är en, alltså inte en reallöneökning, då är ju det, alltså att sätta sådana rubriker som bland annat SVT har gjort är ju, men det är ju direkt missvisande liksom. Det har varit jättekonstig rapportering med det.
Jo, ja. Absolut. Jag är kanske inte lika överraskad som det.
Nej, jag vill bara reagera.
Nej, men för att det ändå, jag menar, LOs avtalssekreterare Torbjörn Jonsson går ut och säger, det är det första han säger i det här pressmeddelandet, det är den högsta löneökningstakten som svenska fackförbund fått igenom i modern tid.
Ja.
Men bara i antalet kronor liksom i nominellt då.
Fast här ska man komma ihåg att det här är väldigt, det är klart att man går ut och säger att man är nöjd med förhandlingsresultatet. Så, och jag vet inte, de kanske är det, men när jag har pratat med många vänner och så är de, många har varit faktiskt positivt överraskade, vilket är så här, ändå, de tycker det är skit, men de har ändå varit positivt överraskade att det blev så. Den stora grejen för många är just att det är tvåårigt avtal när det är så osäkra tider.
Mm.
För vi har ingen aning om hur inflationen kommer se ut nästa år.
Nej.
Och då när man har bundit upp sig och ska ha fredsplikt under hela den, då har man ingen möjlighet att kompensera sig alls.
Nej.
För
så någonting skulle kunna hända i nästa år eller i år, inflationen blir jättehög nästa år, men då har man bundit upp sig till en ganska liten löneökning.
Ja, lägre än i år, från 4,1 till 3,3%.
Jag satt på en lunch med en kamrat som jobbar inom ett stort svenskt fackförbund, och han kunde inte förstå hur de hade kunnat teckna ett tvåårigt avtal när det är så osäkra tider. Och det är liksom, man behöver inte vara någon politisk expert eller någonting för att inse det, utan det är liksom, vi vet inte vad som händer i ekonomin nästa år.
Nej.
Det är väl en så här allmän sanning i dagsläget i alla fall.
Ja. Det är lite intressant där med att det, vad säger man, knakar i fogarna för första gången i industriavtalet i vad det har liksom lovat att göra i alla fall. Det har ju funnits missnöje med industriavtalet förut av liksom andra skäl typ, och att det lite har varit en avdemokratisering av facket och sådär, men här är ju det stora löftet liksom, börjar ju
Jo, sen är väl frågan om det har gett de reallöneökningarna som de påstår att det har gjort. Det är nog ganska mycket glädjekalkyler man använder sig av när man förhandlar så. Men det här, det är väldigt mycket ett politiskt spel, just avtalsrörelsen. Och det är väldigt, jag som har jobbat med, ja, lite har jag jobbat med lönestatistik från fackföreningar, så det är liksom hemlig information. De vill inte, för att både arbetsgivarna och fackförbunden vill ju säga att de har gjort ett bra resultat till sina medlemmar, arbetsgivarorganisationerna till sina medlemsföretag och fackförbunden till sina medlemmar. Så att det är faktiskt svårt att få tag på riktigt bra lönestatistik, vilket man kan tycka är överallt. Fackförbunden är väldigt dåliga på att föra egen lönestatistik. Och ja, den lönestatistik jag fick tag på när jag jobbade med det var liksom flera år gammal. Den var inte särskilt aktuell. Så att frågan är egentligen om de vet själva resultatet, eftersom de inte bokför lönerna ordentligt. Så är det. Ja, det finns en del att önska där, ska jag säga.
Ja. Ja, och arbetsgivarnas reaktioner på märket har ju varit ganska blandade. Några har gått ut och sagt liksom att ja, men det här har varit en balans, men vi har enats om någonting bra. Men Mattias Dahl till exempel, vd för Svensk Näringsliv, han har ju gått ut och sagt då att förhandlingarna har varit mycket svåra. Det ekonomiska läget är ytterst besvärligt. Märket på 7,4% är det högsta på 25 år. Det ökar pressen på många företag. Henrik van Riesvik, livsmedelsföretagens förhandlingschef, har sagt avtalsvärdet är högt, inte minst i ljuset av de höga, historiskt höga kostnadsökningarna. Så arbetsgivarna verkar också ha en ganska kylig inställning till märket. Eller har de alltid det liksom?
Ja, men de är ju stora vinnare här, ska jag säga. Jag har en vän som sitter i förbundsstyrelsen i ett förbund och var med lite i avtalsförhandlingarna. Och när de räknade igenom vad avtalet skulle ge första året, så visade det sig att det gav mer än 4,1%. Och det här är liksom förhandlingar där man kan sitta och slåss om ören i dagar liksom. Men arbetsgivarna släppte bara det. Alltså när man hade räknat in om det var någon övertidsersättning eller något skifttillägg eller sådär som var garanterat i avtalet, så skulle avtalet ge mer än 4,1%. Men de bara släppte det, så att det är ett tydligt tecken på att de är ganska nöjda med det här avtalet som är tecknat.
Men man måste ändå gå ut och säga liksom, det är högt, det kommer sätta press på företagen.
Ja,
vi har haft hårda förhandlingar liksom. Det är liksom ett spel man måste spela då från arbetsgivarnas sida.
Ja, precis. De arbetsgivarorganisationerna har inte alls samma. De är mycket färre eftersom en arbetsgivare anställer många personer. Så att de har liksom inte det här demokratiska problemet och liksom.
Nej, de är lite mer liksom professionella branschorganisationer som inte har liksom ett ansvar för ett massmedlemskap liksom.
Ja, de har väl många medlemmar, men de är ju mycket mer disciplinerade i leden. De har inte alls samma interndemokrati och sådär möjligheter på. Alltså det är klart man kan ifrågasätta LOs interndemokrati också, men
alltså ju färre medlemmar, ju färre demokrati behövs ju för att kunna styra en organisation. Alltså när man har många medlemmar ska man ha en väldigt degenererad demokratisk struktur och sådär, men man måste ju ändå på något sätt få en stor massa människor att se ett värde vara kvar i en organisation liksom.
Ja, precis. Och det är de stora liksom företagen är väl de som sätter agendan väldigt mycket i arbetsgivarorganisationerna. Så de behöver inte ta hänsyn så mycket, som de har väl räknat på det och är nöjda med resultatet och Sen så bara visst, vi säger så här. Så ja. Vi håller vi freden. Eller ja.
En sak jag bara skulle vilja ta upp lite kort innan vi går vidare, det är Kommunals reaktion då. Och det är väl inte så mycket mer att säga ändå än att ordföranden Malin Ragnegård säger att LO-samordningen har levererat, alltså ger helt enkelt ett godkänt betyg och säger att det har varit bra så. Och jag nämner det här för att vad vi pratade med tidigare avsnitt som i alla fall jag tycker är väldigt intressant, det är att industriavtalet på något sätt, varför det övertygar de här facken inom industrin till att det är bra, är kanske inte så svårt att förstå. Det berör dem direkt. Men något som är intressant med Kommunal då, som det största fackförbundet inom LO, men med kanske några av de mest lågavlönade medlemmarna och sådär, är ju att det här är ju improduktiva arbetare som någonstans inte kan, alltså en arbetare i en Volvofabrik kan ju i princip bara sätta sig på röven och så kostar han företaget miljarders, miljoners i sekunden. En städerska i kommunen kan inte göra det och har på så vis en ganska svag förhandlingssituation, men är dock väldigt, väldigt många och sådär. Och de har ju ingått, Kommunal på något sätt har ingått i en allians med facken inom industrin där man liksom har blivit övertygad om att liksom industriavtalet lyfter upp, drar med alla liksom, lyfter alla till högre nivåer. Men om man gör som kanske Byggnads hade velat, att man har mycket mer decentraliserad förhandling, så kommer det liksom, då kommer folk dra åt olika håll och Kommunal kommer liksom sjunka.
Det kommer missgynna.
Precis, är ju tanken i alla fall. Och det är bara intressant att konstatera att det är ingen reallöneökning i år, men Kommunal ger fortfarande liksom sitt godkänt till det här. Och det är bara viktigt att veta lite för att se hur det drar. Så innan vi går in på de kanske mer kritiska rösterna då inom LO.
Ja, precis. För att, jag menar, som ni nämnde förut så har det ju varit, att det har ju varit en brist på kritiska röster egentligen. Alltså av flera av de tyngre företrädarna för de olika fackförbunden har gått ut och gett sitt stöd eller sagt att det i alla fall var okej och sådär. Men dels har vi ju vissa förbund, och vi ska komma in på det, som har ställt sig ut, som står utanför industriavtalet och som sluter egna avtal. Och sen så har det ju funnits en del kritik. Och det handlar ju väl kanske framförallt om det här att det liksom, ja, det är inga reallöneökningar.
Ja, precis. Och jag sa egentligen kritiska reaktioner inom LO, och sådana har ju funnits som varit ganska få. Men sen har det varit lite inom arbetsmarknadsjournalistik och sådär. Det är nästan mer där man har fått lita till att föra mer kritiska reaktioner. Bland annat så har vi ju SACs tidning då, Arbetaren. Kanske ingen jättechockat dem med kritiska och sådär, men de konstaterar helt enkelt att det är avtalet innebär reallönesänkningar. De säger, vågar säga det rakt ut och så. Vi har också Jenny Bengtsson i Seko-tidningen. Seko har väl varit lite, vi kommer komma in på det sen, men i och med deras stridsåtgärder och sådär har de varit ganska missnöjda. Hon säger, märk väl att det här inte är en reallöneökning, sådana håller man inte på med längre, verkar det som. De allra flesta arbetande människor i landet kommer säkert att få sina löner höjda, men höjningen redan äts upp av inflationen. Matpriserna och räntorna kommer fortfarande att vara skyhöga. Slutligen kommer en individuell lönesättning, arbetsgivarnas vassaste verktyg i kampen för ojämlika löner, se till så att vissa ändå knappt får något alls.
Vad innebär det här sista, Jens? Slutligen kommer individuell lönesättning, arbetsgivarnas vassaste verktyg i kampen för ojämlika löner, se till att vissa ändå knappt får något alls.
I vissa som Kommunal då, har ju gått med på att ha individuell lönesättning. Så att det, man får, vi säger, nu var potten 4,1%, då är det, då tar man, nu ska jag bara uttala mig, så här var det när jag förhandlade löner i fabriken. Det ser lite olika ut olika förbund.
Ja.
Men grundprincipen är ungefär densamma, att man har, och då är det 4,1% på hela lönesumman, alltså alla vi i verkstaden eller i kollektivet. Och så fördelas de här ut sen, så man får, om vi säger att vi, om hela lönesumman var 100 000, då har vi 4 100 kronor och fördela ut på de som arbetar i fabriken. Och i IF Metall då sköter man ofta att det fördelas i en lönestege, så att man har olika så här lönesteg, att man har något steg när man börjar och så lär man sig en maskin, får man något tillägg och så vidare. Och då lägger man, då brukar man lägga, fördela de här pengarna på lönetrappan, så att det blir någon form av objektivitet i liksom lönesättningen. För Kommunal så blir det så att då sitter man sen och fördelar lönen? Mm. Det är väl att man har individuella samtal med chefen och liksom ska försöka sälja in sig själv och säga att ja, jag var bra eller dålig. Och då kan man i praktiken få 0 kronor i löneökningen om chefen inte tycker om en. Eller...
Så trots att kollektivavtalet då säger att en ökning på 4,1% 2023, så kan det sluta med att man, det är inte nödvändigtvis så att man får hela den summan i sitt lönekuvert.
Ja, precis. Jag vet, förr i alla fall så hade byggförbunden, var det 4,1% och fick alla fick 4,1%.
Ja.
Och sen om arbetsgivaren ville belöna någon, då fick han skjuta pengar.
Just det.
Skjuta till pengar liksom ur egen ficka. Det gör de ju ändå. Mm. Men
alltså, är det här någonting som har, är det här med individuell lönesättning någonting som har liksom förts in i kollektivavtalen på senare år? Eller har det alltid varit lite beroende på bransch och arbetsgivare och sådär?
Jag tror att tjänstemännen har nog haft det ganska länge.
Mm.
Kommunal, de har ju haft det i ganska många år. Jag kommer inte ihåg exakt när de genomförde. De såg det väl, argumentet var att det skulle kunna ge att man skulle, för att det finns liksom ingen löneglidning i Kommunal. Det kommer Nej. Aldrig till några extra pengar utanför potten, och de menade att det skulle öka löneglidningen, men det har inte skett. Så man har utvärderat det här inom Kommunal också och kommit fram till att det inte var så bra.
Mm.
Men jag vet,
men det är lite det bredare temat vi diskuterat förut, att alltså, det är ju intressant att många av de här stridbara hantverkarförbunden vill väl gärna, alltså de har ju ganska stora möjligheter till löneglidning, och de har ganska stora möjligheter till att knappa färdigheter och så vidare, och även ofta mer värdesproduktiva liksom, och kan ganska snabbt och effektivt driva upp själva liksom. Och det är kanske det som har, ja, inte lockat Kommunal till en allians med de här förbunden, just för att man själv absolut inte är den sitsen, att man har väldigt mycket, alltså individuellt är man ju liksom som svagast som en av de som jobbar inom Kommunal då, eftersom att man har, oftast har man inte knappa färdigheter, man är ofta vårdbiträde eller städerska eller så vidare, och man producerar faktiskt inte ett mervärde, man kan liksom strypa profiten till ett företag på samma sätt.
Men då, och då vasst verktyg kan få ojämlika löner, det här betyder helt enkelt att man kan belöna mer typ lojala, duktiga, flitiga arbetare för deras liksom produktivitet. Det kan leda till liksom en könsbaserad förstärkt obalans.
Ja, det blir
det här systemet liksom.
Det finns ju väldigt mycket utrymme för nepotism och liknande. Det är mycket godtycke i hur lönen sätts. Alltså den bästa arbetaren är ju nödvändigtvis inte den som har bäst relation med sin chef.
Jag satt för inte så länge sedan på en individuell löneförhandling. Jag är förskollärare då, och vi har ju samma mall som barnskötarna har, där de har så här 5-6 olika kategorier som är ett rött fält, ett orange fält, ett grönt fält. Och ska man sitta och markera hur produktiv man själv tycker att man är och hur ansvarsfull man själv. Jag skriver alltid att jag är bäst på allting liksom, för att ha bra ingångssituation i förhandlingarna. Så liksom. Men alltså, det lustiga är att liksom man själv och chefen sitter och tittar på det här dokumentet och är liksom så här, det här är helt godtyckligt. Liksom, att det är bara så här, totala nonsenskategorier. Det är också så intressant när man ska mäta produktivitet i en förskola, att man läser vad det betyder typ. Alltså svara på vissa mejl kan man göra med en viss tidsintervall och sådär liksom. Men produktivitet är att sköta ungarna liksom. Är ju så här, det är, jag vet inte, det känns som att mycket individuell lönesättning är ju också att man sätter upp sådana här helt godtyckliga mål och dinglar det framför någon, att om du presterar riktigt väl så kan du sen på den individuella. Men det är bara nonsens liksom hur man mäter det här.
Så men i teorin kan det också vara till exempel typ då en kvinna i 30-årsåldern som man är så här, hon kommer snart antagligen typ få barn och vara borta, så vi ger inte henne så mycket av potten liksom.
Och då kan man säga, du är väldigt driven, men jag ser utvecklingsmöjligheter i kommunikation, vilket det går inte att syna det på något sätt. Nej. Och då kan det bli det ett skäl för det liksom.
Framförallt så tar vi bort väldigt mycket av hela syftet med att ha kollektiva förhandlingar. Att man förhandlar ju kollektivt för att det är liksom, är man många som säger ifrån, då är man stark.
Mm.
Men
så är det svårare när man sitter där med chefen och ska rata sig själv på en sån här konstig skala. Ja, precis.
Ja.
En kritisk röst som har varit lite intressant är ju att Nordeas chefsanalytiker Susanne Spektor,
arbetarvännen.
Ja, precis. Med ett alliterativt namn, viktigast av allt. Nej, men hon talar ju ändå om att det kommer att man förlorar 10 års löneökningar på det här. Och att utifrån det här avtalet kommer vara på 2015 års lönenivå och 2025. Mm. Vilket låter kritiskt, men sen så varnar hon också för risken för löneglidning. Risken att lokala avtal kanske, man kanske inte är nöjd och vill kräva mer. Så.
Just det.
Vems sida Nordeas chefsanalytiker Susanne Spektor står på är oklart. Men det är ändå intressant att man konstaterar rakt ut att det, ja, man förlorar 10 års löneökningar.
Men också typ Fredrik NG Andersson, nationalekonom vid Lunds universitet, han säger till SVT så här att eller ja, i artikeln så säger han då att löneökningarna ligger under inflationen, det har vi redan konstaterat, och att reala löneökningarna faller. Men enligt Andersson är löneökningarna fortfarande tillräckligt höga för att sätta lite tryck på inflationen. Det är tillräckligt höga löneökningar för att det kan bli ett problem för Riksbanken. Vad innebär det?
Ja, man tänker ju att Riksbanken reglerar inflationen.
Mm.
Det är ju väldigt grovt instrument de använder för det när de höjer räntan. Man menar att det är liksom i inflation så är ekonomin överhettad. Det är många som vill handla samma varor och det blir en knapphet på de varorna. Så att om man tar bort pengar liksom, gör det dyrare att låna, så är det färre som kommer konsumera. Men det är, samtidigt så blir det ju, om man tar, nu sitter vi väldigt nära ett väldigt restaurangtätt område. Alla restauranger har ju lån, de också, som blir mycket dyrare.
Ja.
Vilket gör att de måste ju höja sina priser för att kompensera sig för de här ökningarna. Så att det är ju inte helt...
Nej, det är inte självklart att det är just arbetarnas löner som sätter det här trycket liksom på inflationen och som ger problem för Riksbanken.
Nej, det är ju det är väldigt, väldigt grovt instrument man tänker ska. Vi ska svälta oss ur den här inflationen. Det brukar vara, det är den klassiska kuren.
Men, får vi pröva en tanke här, som eventuellt får klippas bort om det inte.
Mm.
Ja, men får pröva en tanke här bara. Men alltså det här med, okej, du höjer ju räntan för att dämpa inflationen.
Ja.
Och det är ju helt enkelt alltså för att folk typ alltså ska sluta konsumera så jävla mycket och lägga pengar på sina lån istället.
Ja, ja. Ja.
Och vilka är det som har, alltså nu är det kanske inte så att arbetare inte tar lån för att köpa bostad, men i högst utsträckning, alltså den här bostadslånebubblan måste väl vara finansierad av folk med tjänstemannajobb i första hand, eller av medelklassen på något sätt liksom.
Det är nog väldigt mycket arbetare som har lån på sina bostäder också. Framförallt om du är i mindre städer. Så...
Men är lånen lika höga där? För jag menar, brukar inte bostäderna vara ganska mycket billigare liksom i mindre? För att en statistisk fakta bara är att alltså, i större städer som här i Göteborg, då är liksom korrelation hyresrätt arbetare ganska stor. Men i mindre orter är det ju inte så. Utan arbetare bor ju ganska ofta liksom så här, till över 60%. Det är bara att titta på SCB. Så bor man liksom i hus i mindre orter och så. Men där är väl också, behöver man väl oftast ta ut mycket mindre lån, eller?
Ja, det är klart att lånen är mindre eftersom fastigheterna är inte lika. Men det blir ju ändå en ökad kostnad för de hushållen.
Det blir det. Men jag bara tänker, alltså, så här, det här skulle man behöva utforska.
Lönerna är ju också lägre på mindre orter generellt.
This is true. Men jag bara, det man vill skulle behöva utforska empiriskt liksom. Men det är väl lite intressant att det inte finns något som helst inflationsspiralsnack just i tjänstemännens liksom avtalsrörelse och deras lönekrav. Samtidigt som jag misstänker att det är tjänstemännen i högre grad är ansvariga för den här bostadslånebubblan.
Ja, det är de absolut.
Ja, det var bara en intressant liten spaning, tänkte jag.
Vi får se vart det barkar, om det blir bankkris och så vidare.
Då vet vi att det är TCO som ska ställa till svars, helt enkelt.
Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande.
Ja, men okej. Okay. Men som vi konstaterade inledningsvis, sedan det här märket sattes då sista mars, så har ju nästan alla förbund har slutit avtal. De allra flesta enligt märket, så finns det några liksom mindre branscher som har kvar att sluta avtal. Vi ska komma in på det. Men som vi konstaterar, Kommunal till exempel satte sitt avtal enligt märket. Handels har satt sitt avtal enligt märket. Hotell och restaurang har satt sitt avtal enligt märket. Men så har vi ju några förbund då som står utanför den här samordningen kring industriavtalet. Och transport kanske är det hetaste exemplet. Mm. För att transport avvisade då omedelbart märket. Och var egentligen det enda LO-förbund som direkt avvisade märket. Sen har det varit i Byggnads och målarna liksom lite så varsel om stridsåtgärder, och sen har man slutit avtal som har legat nära märket och så. Men transport har istället drivit på en löneökning på 5,5% för det senaste året istället för 4,2%. Mm. Och Tommy Vreto, ordförande för transport, han sa till Sveriges Radio när det begav sig att jag tycker inte våra krav driver på inflationen. Däremot om man driver på för lite så driver man på en fattigdomsspiral.
Det var ändå bra sagt.
Ja, bra sagt. Men 6 april då, så ganska snart efter att märket var satt, så slöt transport, i alla fall det stora så kallade transportavtalet för transportsektorn. Och där var det löneökningar på 9,1% istället för 7,2% då, fördelat på 2 år. Varför gör inte fler förbund så här?
Ja,
okej, vi gör så här. Vi vänder på det. Varför kan transport göra så här?
Nej, men det att transport gör så här visar ju att det finns utrymme för mer löneökningar. Transport är historiskt sett ett väldigt stridbart förbund. De är väl kända som bråkstakarna inom LO. Bland många. Så att det fanns säkert ett stort tryck bland medlemmarna på att göra det. Jag har väldigt dålig insyn i transport. Men det är ju...
Men det kommer sig, för vi var inne på det i vårt senaste avsnitt, att det kommer sig lite av liksom sektor, att just att transport har möjlighet att sätta jäkligt mycket typ ur spel i ekonomin och sådär. Alltså,
det var väl det man tänkte på, sig en så väldigt exportberoende ekonomi som Sverige. Så i många länder överhuvudtaget så är det så här, det är relativt lätt att stänga ner en hamn typ liksom. Relativt lätt, uppenbarligen. Och i Sverige så, som är så extremt exportberoende, så kan man få väldigt mycket effekt väldigt fort. Något som är lite intressant på att tänka på, att Hamnarbetarförbundet som finns bland annat här i Göteborg då, som har liksom utbrytarfack från transport, för de har varit missnöjda med transporter.
Och som alltså inte är med i LO.
De är inte med i LO, precis. En av de få liksom fackföreningarna som faktiskt fungerar som en fackförening och inte som en ideologisk klubb som är utanför LO. De har ju också de har haft någon slags hängavtal transport som nu har upphört, och det stod i tidningen Arbetet nu om att man har varit väldigt orolig för vad de här bråkiga hamnarbetarna ska börja. Men det är ändå lite, alltså jag vet inte, det är lite intressant att transport, den här bråkstakighetslinjen finns ju ändå kvar hos dem. De kan ändå göra såna här saker som kanske, jag vet inte, det kanske är att man är nöjd med lite i de här tiderna, att det kanske man skulle behöva bråka ännu mer. Men de har ju också de här strukturella möjligheterna att kunna åsamka extremt mycket skada på väldigt kort tid om de vill det liksom, och därmed kunna driva upp sina löner ganska.
Jag tror att transport ligger liksom i en lite annan situation än många andra fackförbund, för att man har liksom börjat. De är ju konkurrensutsatta på ett annat sätt, där man liksom har börjat ifrågasätta om man kan vara anställd överhuvudtaget. Man har så här Uber-förare, Bolt-förare. Det är väldigt mycket östeuropeer som kör lastbil på extremt dåliga villkor. Så att de
mycket
har
direkt koppling till kriminalitet också. Så.
Ja, precis. Att de kanske de får betalt för en körning upp till Sverige, men sen kan de inte köra hem för att de får ingen körning, och då kan de inte tanka diesel för att ta sig hem. Så att transport är mycket mer utsatt för liksom den europeiska arbetsmarknaden. Det kan ju också leda till att de blir tvungna liksom att ta till andra åtgärder. Jag vet att man har ju en del, försöker ha en del samarbeten inom transport med utländska fackföreningar. Sådär att man försöker hjälpa till att driva in löner exempelvis från Polen eller liknande. Jag vet att det har funnits sådana exempel. Jag vet inte hur aktivt det är idag. Men de sitter i en väldigt annorlunda situation om man jämför med många andra fackförbund. Det är också så här en diskussion om man ska börja. Man har väl försökt att börja organisera Fodora-bud och liknande. Man har väl inte lyckats. Jag vet inte hur.
Alltså Transport har börjat försökt att organisera Fodora bud och sådär.
Ja, precis. För att det är, om man ska följa LOs organisationsplan så faller de ju inom deras avtalsområde. Sen vet jag inte hur ambitiösa de här försöken har varit eller hur allvarligt menade de har varit. Men det har ändå, man har ändå försökt och ändå så att de har en typ av arbetare som är väldigt, ja, de sitter i andra situationer.
Ja, för att Transport har ju nu varslat om strejk eller blockad igen inom bevakning och säkerhetsbranschen. Och då har det varit mycket snack nu och även strejk om hur det här kommer drabba flygplatser och med säkerhetskontrollerna och så på flygplatser. Och det är ju åtminstone ur en så här public opinion perspektiv liksom ganska stark förhandlingsåtgärd eventuellt. Att så här, det kommer bli kaos på flygplatserna från och med den 28 juni har man varslat då om det man inte kommer överens om ett avtal. Liksom. Det är ett bra hot.
Det är väl väldigt vanligt att när arbetsmarknadskonflikter blir större så avgörs det kanske i slutändan av liksom tredje part typ, alltså om man får med sig andra och sådär. Klassiskt är väl så här gruvarbetarstrejken under Thatcher så där, att den borgerliga regeringen där var väldigt effektiv på att vrida den allmänna opinionen mot gruvarbetarna i tillräckligt stor grad i alla fall. Och så det var lite roligt, för jag vet inte om det var arbetet någonting som hade just rubriken där man involverade säkerhetspersonal på kärnkraftverk och där har man ju ett ändå ganska starkt kort för att göra.
Det var det också att vissa de organiserar vissa inom kärnkraftssäkerheten liksom.
Det kan ju också mycket väl vara att det är så här, alltså jag har ingen aning om vad det översätts till reell fara i kärnkraften. Det kanske inte är ett problem, det kanske inte är den sortens säkerhetspersonal. Nej. Eller kanske så. Men det är ju väldigt effektiv rubrik om inte annat.
Nej, för att det har ju också varit då om att Almega och säkerhetsbolagen eller vad det heter, som väl är arbetsgivaren då, har gått ut och sagt att nej, men det här kan liksom inte tillåtas helt enkelt.
Nej.
För att det är liksom en säkerhetsrisk för liksom svensk nationell säkerhet och måste liksom dras in då liksom att, både vad det gäller flygplatser och kärnkraftverk och liknande liksom.
Ja, det är alltid en avvägning när man gör stridsåtgärder vad som är acceptabelt och inte i offentlighetens ögon. Under kommunalstrejken i början på 2000-talet exempelvis så gick väldigt mycket av kommunals arbete ut på att få allmänheten att förstå att vi gör det här för era barn exempelvis, om man tog ut barnskötarna i strejk.
Just det, för egentligen så, det var vi också inne på ett tidigare avsnitt, egentligen så kommunerna kanske bara tyckte det var ganska skönt att slippa betala ut löner när kommunalarbetarna strejkade. Då handlar det mer om mediestrategier liksom, och opinionsbildning.
Ja, det är ju sånt. Den aspekten finns ju med i alla. Kanske inte inom industrin är det, tar det lång tid innan tredje man blir drabbad. Men så här. Flygplatssäkerhet är någonting som är kännbart direkt för många.
Ja, och det har ju varit kännbart då, apropå just detta med tågbranschen. Där Seco är avtalsparten från fackligt håll och Almega tågföretagen från arbetsgivarnas håll. Där det ju blev först en vild strejk i Stockholms pendeltåg. Och det var en sån grej som blev ja, väldigt drabbande för tredje part och en stor riksnyhet och sådär.
Mm. Det involverar ju, precis, men det var ju verkligen så här, regeringen kommentera typ liksom.
Ja, precis.
Och Stockholms stad inte minst var ju.
Och i mitten av maj då, om jag förstod rätt, så var det ju varsel om en större strejk då från CK:s håll inom hela tågbranschen. Men där kom parterna överens då i sista stund och blåste av strejken, även om
det kanske inte det beror på vem man frågar, om de kommer överens eller inte.
Jo.
Det var CK:s styrelse gick in och körde över förhandlarna sista stunden.
För det, om man kan hoppa lite till det, alltså det har ju varit, det här är ju intressant då, för att det här har ju lett till massa konflikter inom CK. Alltså det är ett stort missnöje bland lokförare och andra. Och det har diskuterats om att ha en extra insatt kongress. Mm. Och då skulle de behöva underskrifter från 10% av medlemmarna, och det är 90 000 medlemmar ungefär i CK och sånt där.
Mm.
Och att det ändå, ja, det är väl Arbetet igen här. Nej, det är kanske CK-tidningen. Jag minns inte det var i tidningen Arbetet eller CK-tidningen. Men där man ändå diskuterade det här ganska öppet, alltså representanter för olika klubbar liksom, om att ja, men det kanske hade varit aktuellt.
En svekdebatt typ om styrelsens förtroende och så vidare.
Ja, vi har ändå diskuterat lite det här med, alltså någonstans så är det ju också intressant att hur långt kan det gå inom LO innan de här konstellationerna som liksom håller ihop det i ett gemensamt projekt, som nu är ett gemensamt projekt uppbundet väldigt mycket runt industriavtalet. Och jag menar, här vilda strejken i Stockholm kanske inte instinktivt känns som att den förklaras av typ industriavtalet eller någonting, men det är ändå någon slags det är ju liksom slitningar som emanerar från den här centrala strategin på något sätt liksom. Och
ja, precis. Är det här ett tecken på att det liksom bubblar underifrån? Liksom ett missnöje med hur de här avtalen sköts centralt och så vidare?
Ja. Och eller? Även innan man låter kanske främst Jens kommentera, för det är jag mest intresserad av, din som gammal LO-gubbe, mest intresserad av. Det är också så att det där sägs ju varje avtalsrörelse från folk som är kanske väldigt vänster eller så här oppositionella inom, det är bubblar av missnöje och snart, det är slitningar. Men man har ju överlevt, alltså mycket mer, man har överlevt Rosornas krig liksom på 90-talet som ledde till industriavtalet. Så frågan är ju liksom, ja, den här CK-grejen med den här eventuella namnlistan och så är ju såklart ett tecken på frustration, men frågan är om det översätts till mycket. Vad tror du, Jens?
Jag tror att det finns en väldig frustration bland många LO-arbetare med sina fackförbund. Men jag tror inte att det kommer leda till så jättemycket. Det är mer spridda öar. Man är ganska duktig på att slå ner sådana här saker också. Och jag tror att absolut att det finns ett väldigt uppdämt missnöje. Men jag tror inte att det leder till så mycket, tyvärr.
Nej.
Men vad är potentiella konsekvenser det skulle kunna leda till? Alltså är det troligare bara att man ser ett väldigt stort medlemstapp, eller att man ser någon form av liksom utbrytning, eller att fler förbund lämnar industriavtalet och vill sluta egna, ställer sig utanför, eller någon slags splittring inom förbunden? Vad är tänkbara liksom?
Alltså, jag tycker ändå man måste lyfta Hamnarbetarförbundet här på något sätt. För Hamnarbetarförbundet, det är väl redan på 70-talet de bryter sig ut och så, tror jag. Så det är ju liksom från forna tiders konflikter den splittringen kommer från. Men Hamnarbetarförbundet är ändå, det är en riktig fackförening med, givet den yrkeskåren, väldigt många medlemmar. De har ändå någon form av fungerande medlemsdemokrati, som har väldigt många aktiva medlemmar. Och de har haft det ju väldigt svårt då, i och med att de hela tiden har fått förhålla sig till de här hängavtalen, till transport och så. Men de har ju ändå kunnat leverera till sina medlemmar. Liksom.
Mer än LO.
Ja, mer än väldigt många andra LO-förbund i alla fall. Liksom. Och det har ju bara gjorts möjligt av att det brytits ut. Alltså också att de har kunnat överleva som ett sånt litet förbund har ju med sektorn att göra. Att det är liksom, det finns ändå inte så många hamnar och så vidare och så vidare. Och så där, och det är en ganska välavlönad grupp och så där. Men liksom idén att, alltså vad CK, de här missnöjda CK-medlemmarna vill åstadkomma är att byta ut styrelsen i grunden liksom. Men över CK-styrelsen, alltså det finns ju någonstans är problemet med LO att det finns ju en enorm kontrollapparat inom LO som svävar över medlemsbunden, men även inom medlemsbunden, och även liksom parallella porösa kopplingar till Socialdemokratiska arbetarpartiet och i någon utsträckning liksom nästan staten via diverse institutioner och sådär. Alltså jag har liksom det är väldigt kul. Alltså jag är också missnöjd med vad jag har sett hur liksom SEKO-ledningen har behandlat de här medlemmarna i SEKO och så. Och det är väldigt kul att se att de står på sig och sådär. Men frågan är vad... Jag vet inte, jag kanske är lite skeptisk till vad det egentligen skulle åstadkomma att byta ut den här styrelsen. Och det inte kommer fortsätta drifta åt samma håll liksom över längre tid. Och det kan ju vara lätt för mig som inte jobbar inom något SEKO-yrke att säga, men SEKO hade ju antagligen kunnat överleva som en självständig fackförening utanför LO.
Jo, för mig. Men du menar att de ska göra som
han? Jag är inte med SEKO, jag ska inte säga vad de ska göra. Men alltså, om man ska spekulera i, de hade ju kunnat gå den vägen. Alltså nu kommer det inte hända, men de hade ju kunnat överleva som en självständig fackförening.
Jag tror att det är svårt att jämföra med just hamnarbetarna. Att de har en väldigt speciell situation där de har möjlighet att liksom göra väldigt stor skada på ekonomin, om man uttrycker det så. Ja. Om de lägger ner sitt arbete. Så att de har liksom en väldigt stark förhandlingsposition just därför. Jag vet inte heller vad det är möjligt. Alltså en annan styrelse hade mycket väl kunnat ta förbundet i en annan riktning. Det finns ju, om man tar Pappers som exempel också. Det är i och för sig ett väldigt litet förbund, men de har också en väldigt fungerande medlemsdemokrati, väldigt platt organisation där det är lätt att komma till tals. De har ofta lokalt har de väldigt koll på vad som sker sådär. Och så att man behöver inte dra det så långt som Hamnarbetarförbundet. Det har ju funnits tendenser, det finns tendenser till liksom en annan organisering inom LO-förbunden. Jag vet att Transport höll på med det för några år sedan. Men det är liksom, det är många som har suttit länge på sina stolar. Och det kanske är bara att det behövs ett generationsskifte. Jag tror att det kanske sitter djupare än så, men... Man ska inte sluta hoppas på att det kan ske förändringar.
Om man gör som Transport till exempel, man ställer sig utanför, man är kvar i LO om man ställer sig utanför märket. Vad innebär det konkret? Alltså man får inte hjälp med förhandling till exempel. Men du menar, Anders, det finns andra faktorer inom LO som liksom utöver tryck på att man kan ännu inte vara för bråkiga.
Alltså det är ju väldigt, väldigt många heltidsavlönade ombudsmän som i slutändan är, för det första är de lojala socialdemokrater och man har splittrade lojaliteter inte bara till fackföreningsrörelsen utan att man ska inom citationstecken ta ansvar för den svenska ekonomin och den behöver man ju särskilt ta ansvar för om ett visst parti sitter vid regeringsmakten och så vidare och sådär. Och jag menar, det känns bara ganska uppenbart och det är också, det blir också en politisk kultur som är liksom inlämnad och marinerad över liksom, det är ju inte som att det här har att göra med enskilda personer som sitter i styrelsen nu liksom. Det här är ju ett alltså, 100-årigt projekt liksom. Och alltså jag tror att till exempel som typ, jag vet inte, Kommunal hade för mycket svårare att överleva utan LO. De är ju väldigt mycket svårare att överleva som ett självständigt förbund och sådär. Men typ, alltså fackförbund som är direkt investerade typ i den svenska infrastrukturen och sådär liksom. Om man lyckas, alltså det går ju att hålla kontroll över dem, alltså hålla kvar de medlemmarna i sina förbund och det går ju att vara, även om man hade förlorat liksom i föreningskassan eller om man hade förlorat på viss expertis och sådär, så är det ju fortfarande en strategisk position du har som är ganska svår att slå liksom. Och det kanske är, det är ju lätt för mig att säga som inte jobbar något av de här yrkena och som inte är med i de här förbunden och så. Och ja, men det är ändå intressant om man ändå ska spekulera i vägar att gå liksom, så är det lite, jag vet inte, nästan som Greklands EU-förhandlingar typ. Om man i alla fall inte hotar med att gå ur så är ju frågan, då har man ju liksom också en ganska svag position att förändra förbundet liksom inuti den här federationen.
Men för att summera, att så länge man är kvar inom LO så kan man som enskild förbund bråka lite. Men inte för
det kommer i alla fall liksom alltid finnas kvar de här kontrolltendenserna till mindre. Tendenserna kommer ju alltid finnas kvar inom den här strukturen. Sen kan man ju mena att man kan överbygga dem och att man tjänar mer på att vara kvar och så vidare.
Och att man kan dra hela LO.
Jag tror att ni överskattar LOs betydelse eller så som organisation. Tidigare så hade ju LO väldigt starka mandat och liksom kunde gå in och sätta ner foten. Och det fanns repressalier liksom. Idag vet jag inte om de påtryckningarna utövas mer på ett personligt plan kanske. Men jag vet, alltså, på riktigt så vet jag inte vad LO har riktigt för mandat. De fungerar mer som en lobbyorganisation. Mm. De släpper lite rapporter. Den här förhandlingshjälpen existerar väl kanske inte. Jag tror de lite utredningshjälp får man väl. Men förhandlar gör man förbundsvis. Så att LO... Det här förhandlingsstödet som uteblir, det finns nog inte det från början heller.
Men om vi ska tolka det som att Seko nu har tagit, styrelsen har tagit ett beslut som är väldigt impopulärt bland medlemmarna, särskilt bland de här mest aktiva medlemmarna i de här konflikterna. Om man kan tolka det så, alltså varför beter sig Seko-styrelsen så?
Varför de beter sig så?
Ja.
Det är ytterst för väl...
Det kanske är en väldigt så här, enkel bild av det, men alltså, om man tittar på liksom, hur kommunal har betett sig under Baudin och sådär, alltså någonting som känns... Alltså den väldigt enkla förklaringen är ju helt enkelt att det finns svängdörrar vidare i karriären. Alltså till partiet, in i staten eller liksom i konsultjobb och så vidare. Liksom. Och det känns väl som en ganska trolig anledning till att man kanske inte vill gunga båten för mycket. Liksom. Precis som vissa så här, lokala kommunpolitiker inte gör vad som är bäst för kommunen utan gör vad som är bäst för att inte skapa problem för partiet på riksnivå liksom. Alltså, och om man tar Hamnarbetarförbundet eller vad som helst, alltså organisationen tar ju slut, det finns ju ingenting ovanför liksom, förbundsstyrelsen i Hamnarbetarförbundet, det finns ju ingenstans att ta vidare sen liksom. Det finns ju bara ansvar neråt i organisationen, men så är det väl inte i CK. Alltså det kan ju vara jag har aldrig varit med i ett LO-förbund och jag har liksom mer erfarenhet från. Jag kanske tänker om det lite mer politiskt, men för mig är det ganska svårt att se vad som skulle kunna vara förklaringen annars, varför styrelsen tar sina impopulära beslut.
Ja, jag vill inte gärna uttala mig konspiratoriskt.
Är Seko drabbat av oligarkins järnlag? Precis. Men vi kanske får anledning, Anders, att ta upp den här tråden i ett senare avsnitt när vi ska prata just om de här om olika organisationer, organisationsföreträdare och kopplingar till det politiska etablissemanget.
Mm.
Ja, och med det så tror jag att vi sätter punkt för dagens diskussion. Tack till er båda för att ni ville vara med idag och tack till dig som lyssnar. Aurora är tillbaka inom kort med fler spännande avsnitt och tills dess så säger vi på återhörande.
På återhörande.
På återhörande.
Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från Föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Tover Strid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto @skojaaldrigpapi. Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande.